Döpt era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium från Johannes evangeliets första kapitel, verserna 45-41. Det här är även predikotexten idag. Och vi lyssnar till de här orden i Jesu namn. Filippos fann Natanael och sa till honom: vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev om, Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanael sa till honom: från Nazaret? Kan det komma något gott därifrån? Filippos svarade: kom och se. Jesus såg Natanael komma och svarade och sa honom: här är en sann israelit som är utan svek. Natanael frågade honom: hur kan du känna mig? Jesus svarade: innan Filippos kallade dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade: rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Jesus svarade honom: du tror för att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se. Sedan sa han till honom: jag säger er sanningen. Ni ska få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Så lyder det heliga evangeliet. Gud, tack för ditt heliga ord. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus vare med er alla. Amen. Låt oss be. Nådens Gud och sin heliga ande sänd för att förklara ditt heliga ord, så att våra odödliga själar får känna friden i dig, vår skapare, i denna bekymmersamma tid. Världen suckas och våndas, och våra jordiska kroppar, våra dödliga själars boning, odödliga själars boning nöts ut som en klädnad. Ge den frid som du ensam kan giva. Stilla oss Gud inför ditt ord. I Jesu namn. Amen. Lärjungaskapet, Guds väg. Får jag fråga dig, hur ser du på ditt lärjungaskap? Hur ser du på ditt kall? Kan man välja hur man förhåller sig? Eller måste man, eller rent av måste man välja? Om man förhåller sig, aktivt välja att leva som lärjunge efter att man har blivit troende. Min fråga till dig idag är: kan man välja nivå på kristendomen i ens liv eller på Jesus i ens liv? Alltså välja hur mycket Jesus ska få influera ens liv. Kan man säga att kristendomen eller tron är en som en lampa i ett hus som man kan ha en dimmer på, som man kan ställa nivån om det ska vara mycket kristendom, mycket Jesus eller lite? Eller ligger Jesus på en on-off-knapp? Antingen har du Jesus eller har du inte Jesus? Det här ska ni fundera på lite idag under den här predikan. Den frågan som är lite som anknyter till den här frågan är ju gällande bibeltroheten. Hur är det med den då? Är den också på samma sätt att den är on-off, eller kan man dimra där? Vi ställer i Bibeln som är obekväma att prata om, ställen som vi har svårt att stå upp för i vissa sammanhang. Är det dock okej att den är ljuset över det? Eller blir det så att vi släcker lampan över vår bibeltrohet om vi börjar pluta på Bibelns ord? Så frågan är: vems lärjunge är du? Vilken Jesus följer du? Följer du den som Jesus, som Bibeln undervisar om? Eller har du funnit en egen relation med Jesus vid sidan av Bibeln? Alltså en annan Jesus än den som Johannes skrev om. Och hittat en annan kristendom än den som Paulus skrev om och undervisade om. Om fallet är så, ska du också komma ihåg att de som skrev Nya Testamentet var först och främst lärjungar till Jesus. Och samma ställning hade de inför Jesus som då jag. De var inte mästare på sin tro, utan det var lärjungar. Och bara skrev ner det såg och hörde han säga. Så om du har en annan Jesus än den som Bibeln talar om, en något mer tolerant version av honom, mer kärleksfull Jesus, så är det också en annan Jesus, en falsk och självgjord sådan. För det finns bara en sann Jesus, en sann Messias, en sann frälsare, och det är den som Bibeln berättar om. Den Bibeln som är skriven av människor för att berätta om Guds son, hans utvalde frälsare. Och människorna som skrev ner den var drivna av den heliga ande. Men de skrev ner med mänskliga ord. Precis som då jag skulle skriva ner någonting. Men att det var inspirerat av den heliga ande. Den heliga ande var med när de skrev ner det. Så att det de skrev var 100% sanning. Johannes valde ut sitt evangelium. Så säger han i slutet att han har skrivit ner att Jesus gjorde mycket annat, men det här som han har skrivit ner är nedskriven för att vi ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och att vi genom tron på hans namn ska ha evigt liv. Så Johannes tar med berättelsen om Natanael när han skriver sitt evangelium. Han berättar om hans kallelse. Det är Filippus som kallar honom. Han verkar känna Natanael från tidigare. Han kanske visste om att han var en som aktivt väntade på Messias. Och som studerade flitigt skrifterna. För att hålla sig uppdaterad på profetiorna om Messias. Det var någonting som de studerade mycket vid den här tiden. För det var som en het gryta hela Israel gällande Messias. Judarna hade levde i skam och förnedring på grund av att de hade blivit ockuperade en bra bit många år tidigare. Men nu hade någonting speciellt hänt bara en 30 år tidigare när de förlorade domsrätten. Knappt 30 år tidigare. Då kunde de inte längre döma sitt folk enligt Mose lag. Så om de skulle döma någon till döden som kommer fram med Jesus, när de skulle döma Jesus för att han hädade Gud till döden, så blev han dömd av en romersk officer. Han blev dömd av Pilatus, romersk ståthållare, till döden för att häda mot Gud. Det här var deras så djupt där det sjunkit i förnedringen, judarna. De hade ju löften i Guds ord om att de inte skulle förlora domsrätten innan Messias kommer. Och de såg inte till någon Messias. Flera hade kommit falska Messias och sådana som hade gjort deras plåga ännu värre. För varje ny Messias som kom så, och det kom ett uppror, så hade romarna kväst det upproret med stor styrka. Så när Natanael hör Filippus säga att han är Messias, så kan vi fråga oss att vad byggde Filippus det här påståendet på? Vi läser i Mose. Du kan läsa i Moseboken. I femte Moseboken så säger han Mose att en profet lik mig ska Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk, från dina bröder. Honom ska ni lyssna till. Det ska bli som du begärde av Herren din Gud vid Horeb. Herren Gud sa då till mig, det är Mose som säger det här. Då säger Gud till Mose, de har rätt i vad de säger. Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Så Jesus kommer från folket. Jag ska lägga mina ord i hans mun. Han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn, ska jag själv utkräva det av honom. Alltså den som inte lyssnar ska Gud utkräva orden från. Men den profet som i övermod talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten ska dö. Så fortsätter han och säger, du kanske tänker i ditt hjärta, hur ska vi kunna känna igen det ord som Herren inte har talat? När profeten talar i Herrens namn, säger Gud, och det, inte, och det han säger inte sker eller kommer, då är det något som Herren inte har talat. Profeten har talat i övermod. Du ska inte vara rädd för honom. Det här är bedömningsgrunden från Mose på vem Messias skulle vara. Han profeten som Mose utlovade. Och när Filippos hade hört Jesus, hade han blivit övertygad om i sitt hjärta att Jesus var Guds utlovade profet. Och han visste att bara Natanael fick se honom och lyssna till hans undervisning, skulle han bli lika övertygad. Men Natanael var en noggrann jude och inte så lätt lurad. Han väntade på den utlovade Messias. Flera hade kommit och gjort anspråk, som vi redan sa, på att vara Guds utvalda redskap, men falska sådana, och har gjort livet surare för judarna vid den här tidpunkten. Så varför skulle Natanael tro den här gången? Så Natanaels första invändning är på varifrån han kommer. Nazaret, säger han. Ingen profet eller... Det är ingen profetstad. Nazaret är inte med i några profetior om Messias. Så han säger inget gott. Ingen Messias kommer således därifrån. Men Natanael tar miste. Matteus berättar att Jesaja profeterar om att han skulle kallas Nazare, Neser på hebreiska. Ord som översätts med delning i Jesaja. En delning är Neser på hebreiska. Så även där, allt verkar fel med Jesus, är det utomordentligt rätt. Allt stämmer in till 100% på Jesus. Men Filippos visste att om Natanael bara får se Jesus, kommer han att förstå. Ofta är det så när det kommer till evangelisation eller mission. Det enda vi behöver göra är att leda människor till Jesus. Med den övertygelsen om att bara de fick se honom med dina ögon. På samma sätt som du har sett honom och upplevt honom. Upplevt Guds väldiga gärningar i ditt liv. Om du får detsamma, så kommer den människa du sitter och samtalar med inse att Herren är, att Jesus är Herren, att han är den utlovade, och att han löser deras innersta frågor och ger svar åt dem. Det är inte du som gör det här, som förvandlar människans kalla och hårda hjärta till att bli brinnande, utan det gör den helige ande genom budskapet om Jesus i den människan. Så när Filippos säger kom och se, med det orden skapas en vilja och ett hopp i Natanael att fullfölja uppmaningen. Han har hört tillräckligt för att bli nyfiken. Och den här nyfikenheten är också ett verk av den helige ande i oss. Så blygs inte för att berätta och för att inbjuda människor att komma med och se. Berätta om Jesus för människorna. Anden är verksam genom dina ord på samma sätt som det var det genom Filippos ord. Och låt det inte slås ner. Det inte alltid får samma konsekvens som det fick för Natanael. Han kallades. Men inte hörsamma kallelsen. Det betyder inte att det är något fel på din kallelse. Eller att inte anden var med i orden som du sa. Att inte anden i sitt löfte var med. Det var lika allvarligt menat, trots att personen inte kommer eller förkastar kallelsen som han har blivit erbjuden. Den oanvända människan dödar kallelsen i sitt hjärta med argument och undanflykter. Så tröttna inte att kalla och att tala om vad du har sett hos Jesus. Tala ofta om varför du tror att han är Messias, världens frälsare. Och hur din tro ger dig frid och hopp. Om att den människan, och i hopp om att den människan ska genom andens verk få det du har. Få se det du sett hos Jesus. När Nathanael kommer till Jesus, då var Filippos uppdrag slutförd. Jesus tar över och bevisar sig vara Messias även för Nathanael. Det krävs några få ord av Jesus. Och så är Nathanael på knä i sitt hjärta. Och över hans läppar kommer en uppriktig bekännelse. Men först väcker Jesu ord förvåning hos honom. För när Jesus såg Nathanael komma så sa han till honom: här är en sann israelit som är utan svek. Det här får Nathanael att undra: vad vet du egentligen om mig? Det finns många som roar sig med att säga saker om människor de möter för att smickra dem eller försöka manipulera dem genom fina ord och smickar. Ni ska akta er för de människorna. Det är ute efter dig, ofta för att börja ganska omgående utnyttja dig. Det här knepet används ofta för säljare. Det verkar som om Nathanael tror att Filippos hade fallit för denna smörja. Han hugger tillbaka och frågar. Han försöker avslöja bluffen. Han frågar Jesus: att hur kan du känna mig? Det är första gången vi ses. Och du kan med största sannolikhet inte veta något om mig. Så förklara dina påståenden. Vad bygger du den på egentligen? Jesus svarade honom att innan Filippos kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Tänk dig att du själv stod i samma situation. Du har en man framför dig som du haft motvilligt följt med att bekänna eller för att träffa. Du har hört om honom en hel del. Och det första han säger till dig är något om din karaktär. Vilken typ av människa du är. Något som ofta tar år av vänskap att utforska och kunna säga något säkert om. Och nu står en man inför dig och uttalar sig tvärsäkert om vilken typ av person du är innan ni ens har hälsat på varandra. Sen du försöker kolla hans bluff. Säger han något om dig som du vet att ingen annan än Gud vet om dig? Må det då vara något bra eller något dåligt? Så finns det bara en förklaring. Den här personen måste vara i direkt kontakt med Gud. Han måste vara Guds sändebud. För kunskapen han har är från Gud själv. För ingen annan har sett dig. Låt det gå att idag har vi flera förklaringar om någon har kunskap om oss fast inte vi känner dem. Utan man har träffat dem innan. Men det här var för Nathanael tillräckligt bevis på att Jesus verkligen var den han sa. Han svarade honom: Rabbi, du är Guds son. Du är Israels kung. Utan att desto mer spekulera i vad det här betydde för vad Nathanael gjorde fikonträdet eller vad det betydde för honom, så räcker den här kunskapen för Nathanael att veta att Jesus var äkta. Han var den Messias som skulle komma. Och Nathanael har en strålande bekännelse. Han tror verkligen att Jesus var Messias. Men vi får veta lite senare att de alla hade lite fel uppfattning om vad Messias skulle göra. På vilket vis han skulle frälsa sitt folk. Något som vi kan utläsa av orden som Jesus svarade till honom när han säger: du tror för att jag sa dig att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se. Sen sa han till honom: jag säger er sanningen. Ni ska få se himmelen öppen. Och Guds änglar stiga upp och ner över människosonen. Från det lilla senapskornet som skapar tro i honom till att se människosonen. Himmelen är öppen och änglar stiga ner och upp över människosonen. Större saker än vetskapen att Jesus kände honom skulle Nathanael få se. Han skulle få sin tro bekräftad många gånger om. Men han skulle också få se saker som skulle bekymra honom och bryta ner honom. Men slutligen saker som skulle föda honom och ge honom ett levande hopp om den sanna kunskapen om vem Jesus var och vem Messias kommit för att frälsa. Lärjungaskapet är att leva med Jesus i allt och genom allt. Det fick Nathanael erfara. Drabbas vi av motgångar och sjukdomar, gör vi det tillsammans med Jesus. Vinner vi miljoner på lotto, gör vi det med Jesus. Allt däremellan och utöver det, gör vi med Jesus. Syndar vi, gör vi det med Jesus. Ångrar vi vår synd, gör vi det med Jesus. Han lämnar oss inte. Du har blivit född på nytt. Och Jesus bor i ditt hjärta. Så vad du än gör sen du har blivit född på nytt, så gör du det med Jesus. Så frågan är, vad vill du göra nu när du har Jesus i ditt hjärta? Vi inledde med att tala om Jesus går att dimra eller inte i våra liv. Eller om han är på en on-off-knapp. Sanningen är den att vi ofta lever som om han gick att dimma. Som han gick att få svagare eller starkare ljus över. Både i vårt privata liv. Och när vi också tänker på Bibeln och bibelläsningen, så är det ofta som om vi dimrar ner den. Medan den bittra sanningen är att han finns på en on-off-knapp. Han är på en brytare. Och Jesus varnar många gånger själv för det här. Och hans apostlar också säger att vi ska inte leva halvt här i livet när det gäller livet med Jesus. Min vän, sätt handen till plogen med blicken mot himmelen. Ännu en kort tid. Snart kommer vår Herre och frälsare. Snart kommer vår tid. Den är inte här. Vår tid kommer i himmelen. Berätta för alla du möter om det saliga hoppet du äger redan här och nu. Om den framtid som du snart ska få möta. Allas liv har betydelse. För alla har Jesus dött. För allas rättfärdighet har han uppstått. Glöm inte det. Du är inte satt hit för att avgöra vem som är värdig att höra. Vi är beordrade att berätta för alla. En lärjunge lever med Jesus i hjärtat, i tanken, i handen och i munnen. Du är förlåten, förklarad ren. Du är rättfärdig i lammets blod. Det finns ingen synd som kan dig fördöma mer. Ingen skuld som kan dig trycka ner. För Jesus har borttagit din synd. Och den finns inte mer. Låt den här kunskapen forma dig dag för dag. Till att allt mer vandra med Jesus. I hans förberedda gärningar som hans lärjunge. Och vi säger kom Herre Jesus. Kom. Låt oss be. Lovad vare du Gud och välsignad evighet. Som med ditt ord tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Må din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare. Utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till änden. Och blir saliga. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.